Värvet görs i samarbete med Acast.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året. Keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord. Det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT-telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
En konstnärsvän sa till mig att den som inte kan måla en hand har inte rätt att börja experimentera. Efter ett helt vuxet liv i litteraturen så är det klart att jag vet vad jag gör.
Vid den illa upplysta porten på Mariaberget får det oväntade trappsteget upp från kullerstenstrottoaren honom att vingla till. Det är ryggen, säger han, och förklarar att 50 års sittande slitit på kroppen, som ju trots allt varit verktygen för ett av de mest produktiva och framgångsrika författarskapen i svensk historia. Och även om det inte var hans första bok var det med Coq Rouge från 1986 som han tog klivet in bland de allra största. Romanhjälten i den bokserien heter ju Carl Hamilton och i dagarna har den nya tv-serien med hans efternamn premiär, vilket ju är frapperande så här nära 35 år efter att han först såg dagens ljus. Men livslängden delar han ju med Jan Guillous karriär. Vid 75 års ålder sätter han sig nu och skriver den tionde delen i sitt största romanprojekt, Det stora århundradet. Andra höjdpunkter ur hans yrkesbana är givetvis som journalist, IB-affären som han avslöjade 1973 och fick sitta i fängelse för, många, många år som programledare i tv och vinsten av Stora journalistpriset 1984. Som författare har han skrivit över 50 böcker, däribland Ondskan, böckerna om Arn, sagda 1900-tals epos och över 20 tv-serier och långfilmer som sprungit ur hans penna. Här är Värvets 396 gäst, Jan Guillou. När vi sätter oss här så står du ju inför att skriva den sista boken då i den tetralogin, eller vad heter det?
Dekalogi.
Dekalogi, givetvis. Mm. Nu ser det ju helt plötsligt ut som att du kommer i mål med det här.
Kanske. Det är en medicinsk fråga.
Okej. Okay.
Mm. Jag har haft väldigt ont i nästan ett år i nedre delen av kroppen. Och läkarvetenskapen nu har nu gått igenom del för del. Det visar sig att alla tester fram tills den nu sista visade att jag har inget fel på några lår eller något sånt där. Utan vad jag har är diskbråck i nedre delen av ryggen. En naturlig följd av 50 års sittande, 10 timmar om dagen. Och de där smärtorna sprider sig ner i benen och sånt där. Så det blir en tävling här mellan romanen och ryggsmärtor.
Mm. Och skriva liggande måste vara svårt.
Ja, alltså de som har skrivit på dator tangentbord kan göra det. Mm. Men jag har skrivit på mekanisk skrivmaskin så det kräver en uppifrån mycket mer våldsam insats på tangenterna.
Mm. Ja, jag förstår. Och liksom, det är inte så att man kan operera, eller?
Kanske, jag vet inte. Jag har bara fått beskedet från en sån där magnetröntgen. Och vad de sen ska göra åt det, ja. Läkarvetenskapen har nu ledigt över jul och nyår, liksom jag själv. Så vi får se efter nyår vad det blir.
Jag förstår. Du tränar du fortfarande en timme om dagen?
Ja, nej, under skrivperioden gör jag det.
Okay.
Så, att jag, från januari till juni så går jag ner 10 kilo. Det är under skrivperioden. Mm. För då tränar jag varje dag.
Hur ser den träningen ut?
Det är 45 minuter på en sån där tramp- och skidåkningsmaskin, eller vad man ska kalla det för. En sån där.
Ja, en flaxotron.
Som du gestikulerar. Ja. Jag vet inte exakt vad det heter.
Det blir inte jättebra radio.
Och sen är det olika ryggmomentsträningar och arm- och axelstyrka. Allt anpassat till författeriverksamheten alltså.
Och så här har det sett ut i hur många år då att du tränade?
Ja, 20.
Ja. För du står mig ju som väldigt liksom, alltså du har ju alltid känts väldigt vältränad.
Mm.
Var det liksom, vilken sport har du varit bäst på? Simning?
Simning, om man frågar bäst så är det simning utan tvekan.
Men på senare år då? Har du ägnat dig åt?
Senare år, ja. I mitt senare år skulle mitt fall då betyda de senaste 35 åren eller så. Så har jag inte ägnat mig åt någon sport.
Utan styrketräning typ?
Ja, ja, och styrka och kondition.
Mm, jag förstår. Du är ju så oerhört intervjuad att du till och med har satt upp regler för att det ska funka. Eller för att det ska bli intressant för dig själv och trevligt för oss som sitter på andra sidan, så att säga. Men jag tänkte kolla om jag kan ställa någon fråga du inte har fått förut i någon slags litet
popperi. Det kommer inte jag kunna svara på.
Nej, just det.
Jag kan göra en sannolikhetsbedömning, men jag har glömt alla frågor som jag fått under alla år.
Vi kan se då. Vilken är världens bästa restaurang?
Jag skulle gissa att det är någon av de trestjärniga franska restaurangerna, om det ska stämma med min smak. Men nu finns det ju trestjärniga restauranger. Från början var det där en fransk idé. Så att det var knappt att man gick utanför Frankrikes gränser. Men nu är det ju internationellt. Jag kan tänka mig att häxan, restaurangen Häxan i San Sebastian, som jag försökt komma in på en gång, kunde tävla om det. Om man håller sig inom det europeiska smakområdet, men så finns det ju, antar jag, att Mandarin House i Singapore har väl också 3 stjärnor och då är det ett orientaliskt kök.
Men har du ätit här?
Nej, dumt nog.
Okej, okay. Ja, men jag menar, okay, vad är det godaste du har ätit på restaurang då?
Bästa restaurangmåltid jag har ätit var så bra så att jag föll i gråt. Men det har sina mycket subjektiva förklaringar. Jag hade bott under mycket enkla förhållanden i London bland diverse vänsteraktivister som inte kunde erbjuda särskilt mycket bekvämlighet. Det här regnade som är alltid i England, det drar in överallt och allting man äter är för jävla äckligt. Alltså engelsmännen har ryckt upp sig. Jag har ätit på 2 bra restauranger i England också, men det var senare under en annan ekonomi.
Jag förstår.
Efter denna helvetes trista, frusna, blåsiga, dragiga, våta vecka med engelsk mat så ska jag över till Paris och går in på en enkel grillbar och beställer en stekfritt. Mm. Alltså en vanlig grillad köttskiva med pommes frites till. Och det var så in i helvete då, jämfört med det som jag har varit med om, att jag inte kunde hålla tårarna tillbaks. Äntligen hemma i Frankrike, så att säga. Och så där är det ju med smak, att det är så många subjektiva faktorer som spelar in.
Mm, men det var en liten Madeleine de Prost nästan för dig.
Just det, just det. Det var en sån där Madeleine-kaka. En annan fantastisk måltid i Frankrike, men nu var det på en 3-stjärnig restaurang. Också förr i världen i en annan liksom vänligare tid. Så kommer jag med en liten Volkswagen med fru och 2 små barn. Ganska, de är 5 och 7 eller något sånt där.
Snackar vi mitten av 70-talet i sen.
Och stannar till vid den där krogen och de tittar mycket förvånat på detta unga sällskap som kommer utan att ha beställt på en krog där man beställer halvårsvis i förväg. Och då säger jag, monsieur, jag vet mycket väl vad vi gör. Vi har inte åkt fel. Men jag har 2 väldigt matglada barn och vi behöver inte sitta på någon särskild plats. Bara vi får äta så vore lyckan gjord. Och restauratören som nu kom ut för att titta på detta underliga besök charmades omedelbart av det här att någon faktiskt är beredd att ta med små barn på en sån där fin krog. Mm. Och då åt vi en lagom stor måltid med alla rätterna. Och barnen var jätteförtjusta. Det väckte stor uppmärksamhet på restaurangen. Vi satt naturligtvis på ett extra framställt bord bakom en pelare och sånt.
Ja, ja.
Men blev oerhört vänligt bemötta på ett sätt som jag inte tror skulle inträffa utan vidare i dagens Frankrike. Och det var naturligtvis lysande. Det var ju en 3-stjärnig fransk restaurang.
Vad hette den?
I Alsace. Jag har just glömt namnet tyvärr. Ja,
hur som helst.
Den har fortfarande 3 stjärnor.
Okej, jag fortsätter med mitt potpourri av frågor som du eventuellt inte har fått förut. Vilket av de 5 sinnena skulle du offra först?
Jag kan inte skriva utan att se.
Och inte heller utan att känna, antar jag.
Jo.
Okej.
Jo, det för att motoriken i fingrarna sitter sedan decennier fastgjuten.
Det skulle vara tråkigt att inte känna någonting, tänker jag.
Ja, alltså känsel. Men låt oss tänka, jag kan inte leva och verka utan att se och höra. Smak vore ju väldigt trist när man inte, när det tillhör livets återstående nöjen. Lukt och smak hänger ihop. Känsel.
Verkar som att det blir känseln, va?
Ja.
Apropå det så ska jag hämta en kopp kaffe till dig nu.
Tackar.
Ja. Hur mycket helikopter har du flugit?
Låt säga att jag har flugit helikopter ett 20-tal gånger.
Mm. Alltid i jaktsammanhang?
Nej. Ingen gång i jaktsammanhang.
Okej.
Okay. Utom möjligen när jag filmade i Sydafrika. Det var halvt om halvt jakt för att det handlade om de som har det särägna yrket att fånga in vilda djur, stoppa dem i långtradare och sen köra dem till andra naturparker där de fångades. Det filmade från en liten helikopter, så det är det närmaste jakt. Annars har det varit transport och, helt utan vapen. Inget, aldrig något militärt sammanhang.
Okej. Okay. Jag tänkte på det med brobyggarna. Där känns det liksom som att du har klaffsat runt på de där isarna. Men det har du inte.
Jo, ärs.
Okay.
Mm. Det är klart att jag har varit på Finse.
Ja.
Hela äventyret började på Finse. Som alltså ligger högt upp på Hardangervidda. Mitt på kan man säga det här väldiga projektet att bygga järnväg mellan Bergen och Oslo. Därför att yngre personer än jag tror att gör man research så ska man googla.
Mm.
Googlar man Bergensbanen eller Finse så fylls apparaten med olika turistbroschyrer. Men eftersom jag är en så gammaldags person så går min research i det här fallet till så att jag tar tåget upp till Finse. Därför att där ligger utan tvekan ett järnvägsmuseum. Och då går jag förbi hela utställningen fram till kassan där det kommer att stå ett litet vitt, möjligen brunt vitrinskåp. Och där finns de böcker som finns på norska om Bergensbanen.
Mm.
Och så frågar jag, kan jag få köpa de där böckerna? Eller kan jag betala med ett visakort?
Mm.
Där är researchen för Bergensbanen bygget. Så gott som i hamn.
Mm.
Bland annat sånt som är omöjligt att hitta i bokhandlar. En ingenjör som var med och byggde skrev kanske inte litterärt fullödigt dock sina memoarer om bygget därifrån. Det är en guldgruva för mig naturligtvis.
Det är klart.
Mm. Så jag har vandrat i naturen och jag har läst förstahandsupplevelser från bygget.
Jag förstår. Vilken är världens bästa ost?
Jag tror att det skulle kunna handla om äkta roquefort.
Okej. Okay. Yes. Grottlagrad.
Ja.
Ja, givetvis. Jag ska stänga det här kapitlet nu alldeles strax, men den här frågan kanske du har fått förut, känner jag nu. Men vad gör du av med mest pengar på i Östermalmshallen?
I Östermalmshallen?
Yes.
Skaldjur.
Du, om jag under en dryg timme ska försöka teckna ett porträtt av dig. Det här är kanske en pretentiös fråga, men vilka penslar måste jag använda?
Breda, om du har en timme på dig. Jag skulle inte vilja åta mig det jobbet därför att som du antydde så är det en journalistisk svårighet, mer psykologisk kanske än rent praktisk, att intervjua människor som man vet har blivit intervjuade över 1000 gånger.
Mm.
Jag har suttit själv i den situationen. Och jag har den största respekt för dem, den psykiska svårighet som möter yngre kollegor. Numera är alla kollegor yngre som ställs inför det jobbet.
Mm. Men om jag försöker så här då, hur skulle du sammanfatta din gärning?
Ja, det är 50 böcker och en hel del journalistik, varav en del journalistik som har märkt.
Mm. Ja, får man säga. Men jag tänker också att om jag fortsätter med den här lite då eventuellt långsökta porträttliknelsen så, mm. så har jag tänkt att om Mona Lisa någon dag hade akne när hon kom till Da Vinci. Jag antar att det fanns en modell. Så hade Da Vinci kanske inte tagit med det, därför att hon hade ju inte det de andra gångerna, så att säga. Och då tänker jag så här att vilka drag hos dig själv tycker du liksom att, om du går till en porträttmålare, vad vill du inte ha med?
Jag skulle inte... Jag är säker på att Mona Lisa hade akne. Mm. Med tanke på vilken tid hon levde i, under vilken, i vilken kulturmiljö, med vilka matvanor och annat sånt. Och som, jag kan inte tänka mig att det sitter någon finne på näsan på Mona Lisa, eller ens mer dolt i ansiktet. Så det skulle Da Vinci inte tagit med, för att det gjorde man inte med beställningsmålerier på den tiden. Mm. Jag skulle inte tycka om den typen av förskönande porträtt. Samtidigt så har man ju naturligtvis svårt för det där överrealistiska. Det fanns en tid när porträttfotografer gick oerhört nära in på ansiktet, så att man såg varenda por och sånt där, för att så att säga få fram något nytt. Den typen av överrealism är heller inte bra. Så att porträtt som jag skulle tycka om hade liksom alla dagarna. Att man, att det var också sånt som man kanske inte gillade.
Men när du ser i spegeln då, vad tänker du då nu för tiden?
Jag måste gå ner i vikt.
Okej. Okay. Mm. Men tycker du om ditt utseende i övrigt?
Jag har en större delen av livet har jag nog trivts med det. Möjligen kan det ha varit en ytterst liten nackdel att jag inte ser ut som en intellektuell.
Nej, just det. Men du har haft andra...
Jag vet hur jag ser ut, för att så fort jag reste utomlands på research, särskilt i yngre år, så blir jag alltid tagen för polis.
Okej, ja.
Och jag har snackat med trafiksituationer i Frankrike och USA. Mm. Där förutsättningen är just det.
Just det.
Jag ser ut som en polis.
Jag hörde dig berätta om det i Fördomspodden. Jag kommer nämligen ihåg de stories som du har berättat.
Jag tänkte just att här kommer en historia som jag faktiskt nog aldrig har berättat.
Ja, den hade du berättat, men det var underhållande. Jag tror inte att jag skulle kunna använda samma trick.
Nej,
att låtsas vara polis.
Din frisyr skulle vara ett hinder. Alltså det finns spanare som anlägger den typen av frisyr, för vi får nu meddela tittaren ett mycket långt hår. Men då skulle det krävas en väldig självsäkerhet i beteendet för att hävda att du är på spaningsavdelningen, för det är det enda, enda förklaringen till frisyren.
Jag är undercover.
Ja.
Jag tänker på det, för nu var jag lite inne på vilka, liksom, vilka drag du inte tycker om hos dig själv, men jag har ju hört ett stort antal intervjuer med dig, och det är ganska ofta att journalister söker svaghet hos dig.
Mm. Jo, det har jag en känsla av att så är det.
Har du någon teori till varför det är så?
Ja, som journalist ställer man sig, eller intervjuare, så ställer man sig ofta ställs man ofta inför problemet att hur ska jag kunna hitta något nytt och intressant att tala med den här personen om efter allt som har sagts. Hur ska jag kunna hitta någon svaghet? Blir då också en utmaning, särskilt för yngre kollegor som ska visa att de minsann inte är så imponerade. Mm. Eller vi är jämlika eller någonting sånt. Det håller jag med om, så att det är att slå in en öppen dörr. Men då kan det bli en sorts överbetoning i jakt på svagheter. Okej, då kör vi det.
Ja, men liksom, för jag har en känsla av att det är oftare så med dig än med någon annan som jag har intervjuat med.
Så kan det vara.
Kan det ha att göra med det här grundmurade självförtroendet?
Jag vet inte. Det talas, jag har en känsla av att man tillskriver med ett självförtroende som det alltid ska frågas av. Men jag tror att det kommer sig av att jag antagligen präglade in min bild hos väldigt många svenskar under det decennium på 80-talet när jag var programledare i ett samhällsprogram. Mm. Där läget är att när man går in i det sändning där, då har man inte fel om någonting man säger. Det går bara inte. Nej. Det är ofta väldigt kontroversiella påståenden som ska beläggas på ett eller annat sätt. Och då är man i det jobbet så väl förberedd att det här finns ingen tvekan längre. Tvekan, det var på researchstödet, det var förra veckan. Det var, men inte nu när klockan räknar ner de fem sista sekunderna till sändning. Mm. Och det är klart att ett sånt uppträdande i ett så starkt medium som televisionen.
På 80-talet, ska jag tilläggas.
På 80-talet, ja. Sätter sig en bild för lång tid framöver.
Jo. Fast det är inte, ja, men det är ju inte direkt som att du är ursäktande kring dig själv på äldre dagar heller. Eller?
Nej, det skulle ju inte gå. Alltså jag beklagar inte att jag ofta är under attack. Möjligtvis tycker jag att Expressens 50-åriga vendetta har börjat gå lite väl långt. Mm. Men jag befinner mig ofta i en kontradiktorisk situation. Jag har påstått något som är in i helvete upprörande och då blir folk upprörda, precis som planerat, som avsett, och sen gäller det att försvara den positionen. Mm.
Men när hade du fel senast då?
Jo, alltså jag i förra kolumnen så hade jag missförstått ett citat och förstod inte att det inte var ett originalcitat utan motståndarens sätt att skriva om de här synpunkterna. Och om inte redaktionen på Aftonbladet hade upptäckt det felet så hade jag suttit inför mig ovan och väldigt besvärlig svårighet.
Okej. Okay. Mm. För annars så tänker jag att du har berättat om ett politiskt uppvaknande, en tågresa, när du träffade en socialist för första gången. Mm. Och det, för det kändes som det var en sån här... alltså när jag läser på om dig, lite tillspetsat, så känns det som det var senast du hade fel.
Nej, det var fel en gång i månaden eller så. Men...
Okay.
Mm. Men jag har väl lärt mig genom åren att när någonting går i tryck och det står mitt namn under, då måste man ha varit noggrann, för att det, beredskapen att hitta fel hos det jag skriver är väldigt stor.
Ja, jag förstår. Men du, om jag istället säger så här, och vilka skulle du säga, för att när du då för 50 år sedan i runda slängar åker tåg och på något sätt byter politiskt perspektiv. Mm. Det måste väl räknas som en stor vändpunkt för dig?
Det är en stor vändpunkt.
Finns det flera sådana vändpunkter? Medan du funderar kanske vi ska ge lite kontext.
Ja.
Vill du berätta om den här incidenten på tåget?
Ja, då ska vi se. Alltså, jag är en internatskolegosse. Låt vara som man väl sa då, mycket obstinat. Mm. Så jag slogs och levde djävulen och revolterade och allt sånt. Men det hindrar inte att jag i allt övrigt var en internatskolegosse. Det vill säga född höger. Mm. Naturlig höger. Alltså i min barndomsmiljö fanns ingenting annat. Det fanns därför nästan inga politiska diskussioner heller. Och för övrigt var politik just ett sånt, ett av de tre ämnen man inte diskuterar när familjen träffas, det vill säga vid matbordet.
Vilka är de andra två?
De andra två ämnena är pengar och magar.
Okay.
Det vill säga sjukdomar av olika slag.
All right.
Det är alltså oerhört ofint att börja tala om krämpor, magar och sånt där. Och framförallt om man har en tandläkare till bordet så kan du ju tänka dig vilka otroliga blamager som skulle kunna inträffa när bordstaven börjar visa upp svårigheter i munnen och sånt.
Ja.
Eller tvärtom. Mm. Alltså, jag är en internatskolegosse i naturlig höger. Följaktligen så var jag bergfast övertygad om att Sverige skulle ha kärnvapen. Mm. Enligt logiken att vi kan bestycka attackplanet A-32 Lansen med taktiska kärnvapen. Flyger man 5 meter över vattenytan på Östersjö så får ryssarna 2 minuters beredskap när de tar in den här attacken på. De kan omöjligt skydda Leningrad från ett, alltså dagens Sankt Petersburg, från en kärnvapenattack. Alltså kommer ryssarna inte att våga starta krig mot Sverige om vi har den här möjligheten till hämnd. Och den här flickan från SSU hör mig säga det där och...
Nu är vi på tåget.
Antagligen från Stjärnhov, som är närmaste tågstation till Solbacka internatskola, på väg mot Stockholm eller Södertälje eller något. Och då säger hon att det innebär att Sverige blir ett förstahandsmål. Nu behöver ryssarna i händelse av en krigssituation inte bekymras om Sverige. Men är vi kärnvapenbestyckade och ingår i den västerländska försvarsalliansen, officiellt eller inofficiellt, då blir vi ett förstahandsmål. Då måste ryssarna slå ut vårt flygvapen det första de gör, innan de gör någonting annat, eftersom vi ligger närmast. Och särskilt måste deras spioneri inrikta sig på att förinta våra kärnvapen där de är lagrade, det vill säga med andra kärnvapen. Mm. Så risken för att Sverige utsätts för en kärnvapenattack blir alltså större enligt din modell. Mm. Och då tog jag sats för att slå ner de där argumenten och inse att jag har inga... Fan, tjejer har rätt.
Mm. Blev du slagen på fingrarna?
Ja, inte bara det. Jag blev fullständigt knockad. Mm. Av en tjej som var SSU-are. Det var en oerhörd upplevelse.
Och efter det då? Liksom, vad händer då? Är det då du börjar plocka pamfletter från vänsterhållet?
Nej, inte direkt naturligtvis. Jag ändrar uppfattningen i kärnvapenfrågan därför att hennes argument var bättre än mina. Mm. Och jag prövade dem på andra kamrater som också plötsligt blev osäkra inför det här som vi inte hade tänkt på. Beroende på att i högermiljö av internatskoletyp så diskuterar man inte politik så mycket eftersom det inte finns något att diskutera eftersom alla är överens. Mm. Men det här funkade också på andra, och vilket också det var väldigt upplysande. Nej, det innebär ju inte att jag hade skådat det socialistiska ljuset. Utan för att säga att jag var 15 år här. Utan det dröjer nästan 10 år och då befinner vi oss i Vietnamkrigstiden. Mm. Här bedrivs ett folkmord i television dagligen inför våra ögon. Och att högern säger att det är nyttigt att bomba sydostasiater, annars kommer de att bli kommunister, hellre död än röd. Det förstår jag. Men också socialdemokratin vid den här tiden, låt säga 68, menade att den som var emot USA var i så fall kommunist. Och det gjorde att en stor del av den generation som jag tillhörde då sa okej, gubbjävlar, i så fall. Om man måste vara kommunist för att vara emot folkmord, då är vi kommunister. Och det väckte ju då också en väldig nyfikenhet på vad det där var för någonting. Och då drivs man in i de socialistiska studierna. Och omformar snabbt sin världsbild om man är en sån som jag. Mm. Och många andra med mig då.
Är du fortfarande kommunist?
Ja. Mm. Jag är kommunist. Nej, det kan man inte säga, för att kommunist förutsätter egentligen att man menar att partiet som det intellektuella och politiska avantgardet ska ta makten med våld. Och det tror jag inte på.
Vad ska vi kalla det då?
Socialist.
Okej, fair enough.
Vi talade om kommunism och socialism.
Ja, men framförallt så vill jag ju åt de här vändpunkterna i ditt liv.
Ja, en betydelsefull händelse på den där internatskolan var att en marsnatt, fastkedjad vid marken, där mina klasskamrater, flera av dem gråtande av rädsla, hade tvingats hälla hinkar med vatten, en som kallt, en som varmt, över mig. Att de grät av rädsla var inför tanken på vad som skulle hända när jag förr eller senare inte längre var fjättrad. Då bestämde jag mig för att jag ska läsa juridik. Med våld kan man inte förstöra Solbacka, förinta Solbacka. Men med lagens hjälp måste det ju gå. Mm. För ingenting av det här kan rimligtvis vara lagligt. Så där bestämde jag mig för att bli jurist. Och det blev jag också, i så mått att jag började läsa juridik. Då kommer vi till nästa vändpunkt. Det var nämligen så att ett extra skäl för att läsa juridik var att jag skulle bli författare. Fast fint författare som inte har läsare. För det visste man redan som tonåring på 50-talet att de författare som har läsare räknas inte. Följaktligen skulle jag inte kunna få någon försörjning genom mitt högklassiga intellektuellt strålande, nyskapande, bla bla, författarskap som jag skulle ägna mig åt. Alltså måste jag ha ett yrke för att kunna försörja författeriet. Juridik innebär många möjligheter. Man kan exempelvis vara universitetslärare och arbeta halva året. Och göra annat andra halva året, och det verkar då idealiskt. Så här tränade jag mig att vara ungt litterärt geni av fransk typ. Alltså en pristagarförfattare. Men det som ska stå i våra flygblad 1968. Eller i Palestinsk front. Eller Palestina-bulletinen. Eller Vietnam-bulletinen. Eller i Tidssignal. Eller kommentar någon annanstans. Det ska inte vara genialiskt. Mm. Det ska inte vara obegripligt. Utan allting är tvärtom. Det ska nå så många läsare som möjligt. Alltså inte så få och bara medlemmar av pristagarjuryn, utan massorna. Man ska skriva för massorna. Och det man ska skriva ska dessutom vara sant. Och det ska vara i vettig mening sant, inte i högre mening sådär, du vet. Utan det ska vara sant på riktigt, i journalistisk mening. Det ska handla om väsentligheter och det ska vara fullständigt begripligt. Mm. Alltså tvärtom i hela min intellektuella världsbild slås sönder inför den vissheten. Att allt jag har sysslat med i att träna mig, i att härma den nya franska romanen och sånt där, var fel. Mm. Man ska skriva för massorna på ett begripligt sätt. Och herregud, alltså det är jämförelsevis, får jag säga, oerhört lätt att lära sig att skriva så att ingen begriper det. Mm. Det är ju bara att spela geni, och som sagt, vilken idiot som helst kan göra det.
Ja, dadaismen.
Ja. Ja. Men att skriva så att man når så många som möjligt är som bekant ett mycket svårare problem.
Visst.
Och det innebar att hela min litterära dröm krossades inför den enkla insikten. Och jag kom att ägna mig åt journalistik istället. Då kommer vi faktiskt till nästa vändpunkt. Därför jag ägnade mig åt journalistik med sån framgång får man väl ändå säga att jag till slut hamnar i fängelse.
Mm.
Vilket ju är ett utomordentligt bevis på att man har skakat staten med det man har skrivit. Då fanns det vid den tiden, det här är 1974, en litterär succé som var socialt övergripande på det sättet att alla läste Maj Sjöwall och Per Wahlöös böcker.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime, och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack Allente! Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack Lundgrens.
Jag var ett före detta ungt litterärt geni av fransk typ, så att jag läste självklart inte några deckare eller den typen av lågtstående litteratur. Men det var ett socialt problem, därför att jag hamnade utanför samtalet i allt för många och ibland oväntade sammanhang. Så i fängelse så beställde jag in de 7-8 böcker som fanns i den där serien. Roman om ett brott, som de kallar hela sin serie. Och det var fantastiskt.
Mm.
Två insikter kom ganska omedelbart. Ett, de har tagit en amerikansk genre, en form, som vi kan kalla den hårdkokta romanen. Eller något sånt, va? Och så har de bara överfört det till svenska. nästan som om de bara översatt en Ed McBain eller någonting sånt. Mm. Och det funkar utmärkt.
Fast då med en viss politisk glidning.
Det är den andra upptäckten. Den här typen av angloamerikansk litteratur har nästan undantagslöst sin politiska tendens långt till höger. Medan Maj och Per var ju VPK-are, alltså gammaldags kommunister av Moskva-romantisk typ, eller vad vi ska kalla dem. Och det innehållet hade de fyllt de här böckerna med. Mm. Och fått massorna att springa benen av sig för att köpa dem. De hade knäckt en kod som för mig framstod som omöjlig. Att skriva om någonting man själv anser vara det allra viktigaste, väsentligt, klart, begripligt, ingen kan missförstå vad man är ute efter, och ändå nå till en masspublik. Fantastiskt. Mm. Och jag förstod att det där kan jag också göra.
Mm.
Fast inte med poliser. Men jag har en liten säregen specialitet som vänsteråren hade format åt mig. Jag vet väldigt mycket om underrättelsetjänst och spioner och säkerhetspoliser.
Just det.
Jag kan skriva spionromaner.
Mm. Enter Carl Hamilton.
Ja.
Men och det måste man väl ändå säga. Skulle vi säga att det är den sista stora vändpunkten då nu?
Jag tror det.
Ja. För sen, jag menar, sen hade du förvisso många år som programledare i tv som du nämnde förut och sådär. Men det kanske inte direkt är en vändpunkt utan mer naturligt.
Jo, det finns en vändpunkt där också. Efter en historia som kallas Geir-affären så var vi tre killar som råkade väldigt illa ut. Det var Peter Bratz som hade skrivit den sanna berättelsen i Dagens Nyheter om hur det som rikspolischefen Carl Persson till statsministern Olof Palme överlämnat en hemlig promemoria där justitieministern Lennart Geijer utpekades som en säkerhetsrisk på grund av sitt då lagliga samröre med prostituerade.
Mm.
Detta hade Peter Bratz skrivit. Det var sant. Leif G.W. Persson var hans främsta källa. Och jag var den som skrev historien om hur, vad man då trodde, denna jättelika fejk hade hamnat i DN.
Mm.
Det var inte fejk. Det var sant. Leif G.W. åkte ut på öronen från sin karriär som han hade hoppats skulle sluta på justitieministerposten. Peter Bratt flyttades ut till en förortsbilaga på DN. Och jag blev någon sorts persona non grata i journalistvärlden. Alla jobb försvann. Ingen talade med mig längre. Bokstavligen talat såg jag kollegor byta trottoar och sånt där.
Mm.
Min årsinkomst sjönk från först till 13 500, sen till 3 500. Allt skrivande verkade hopplöst. Jag återvände till juridiska fakulteten för att återuppta juristbanan. Då ringer en person, Lars Eliasson, och påstår sig företräda Sveriges Television i Malmö och säger att samhällsprogrammet Magasinet, alltså flaggskeppet, ska sändas en kväll i veckan från Malmö och inte bara tre kvällar från Stockholm. Vi undrar om du vill bli programledare.
Mm.
och alltså i det läget, i rännstenen, så kommer etablissemangets etablissemang och frågar om jag möjligtvis vill bli programledare i Sveriges Television.
Mm.
Det var en oerhörd händelse. Jag trodde ju inte på det först. Jag trodde det var ett skämt från någon sån där busringare i Hassan eller vad de heter.
Just det. Mm.
Men det var ju sant och där förändras allting.
Mm.
I ett trollslag, ett telefonsamtal och så, bang.
Mm. Jag tänkte fråga dig om huruvida du reflekterar över din drivkraft?
Nej, inte särskilt mycket.
Får jag dra en teori om din drivkraft?
Ja.
Jag tror inte att det är bekräftelse. Det verkar, tycker jag, som att du ser att du har en plikt gentemot dina verk.
Mm.
Stämmer det?
Ja. En god vän till mig i musikbranschen. Jag är ovillig att namedroppa. Okej, mycket känd, mycket framgångsrik. Mm.
Är det Max Martin?
Vad sa du?
Är det Max Martin?
Nej. Säger att om man har fått den här talangen och den här förmågan, så har man ett ansvar i förhållande till det. Mm. Då ska man fan i mig jobba och göra rätt för de gåvor man har fått, varifrån man nu har fått dem. Mm. Och det är en uppfattning som jag delar till 100%, därför att man har inte själv del i sitt eget skapande särskilt mycket. Man föds i ett lämpligt land med ett bra klimat och fredliga förhållanden och kommer inte att svälta ihjäl i flyktingläger. Dessutom med vissa talanger eller förmågor, och då får man göra rätt för sig. Mm. Det tycker jag är väldigt centralt.
Mm. Och det där känner jag igen. Björn Ulvaeus har sagt det till mig också.
Vem?
Björn Ulvaeus. Nej, jag
det var
bara
ganska nära. Okej, okay, ja. Då ser du som det var Benny som sa det till mig.
Ja, jag förstår. Ja, men det var väl fint. Mm. För någonstans har jag en känsla av att alltså, finns det någon bekräftelse som biter på dig?
Ja, alltså, Jan Kulle sa till mig skämtsamt att brännvin och smicker är det enda som biter på mig.
Ja.
Mm. Och den typen av mänskliga svagheter tror jag vi alla har.
Mm. Alltså, så du är mottaglig för smicker, allt jämt?
Jo, det tror jag, men med ålderns rätt mer och mer misstänksam.
Okej. Okay. Men jag tänker mig att du har skrivit liksom 50 böcker i viss mån med olika målgrupper också. Jag menar, ondskan har väl präglat kanske min generation i stor utsträckning. Och lite grann på samma sätt som David Lagercrantz Zlatan-bok har fått en ny generation att läsa och så vidare.
De böckerna är faktiskt jämförbara i ett viktigt avseende.
Just det. Och då tänker jag mig att typ den typen av bekräftelsen, jag tänker mig att det kommer fram kids på stan ibland till dig som fortfarande säger det här.
Fortfarande, eller? Dagligen nästan, ja.
Värmer det?
Ja, det gör det.
Du vill inte blasé?
Nej, och det beror på att, precis som med David Lagercrantz Zlatan-bok, så har den gått till hjärtat mot en mycket speciell målgrupp. Nämligen 15-åriga killar med bakvänd keps som tror att läsa böcker är bara bögar och tjejer som håller på med. Och då har fröken listigt sagt: du behöver bara läsa en bok. Jag lovar. Mm. Är du intresserad av flera böcker efter det, så ska jag hjälpa dig med den saken. Och förr så var det då alltid ondskan de satte händerna på den 15-åriga hordingen. Nu kan jag tänka mig att Zlatan-boken har fungerat på samma sätt.
Mm. Just det. För det verkar ju som att viss kritik går in hos dig fortfarande, eller?
Ja, det är lustigt på ett sätt, därför att en äldre författarvän sa till mig att det är de första 15 årens kritik som man tar hårdast, så det gör inte så mycket.
Nej.
Och det har inte riktigt funkat så på mig. Jag blir fortfarande förolämpad över recensioner som slentrianmässigt upprepar saker som helt enkelt inte är sanna, men som är som en konvention kring mig, att jag kan inte det, jag kan inte det och sånt där. Jag kan inte skildra kvinnor, jag kan inte skildra personer, personteckningen är alltid svag, bla bla bla. Det är som de inte förstår, som de låtsas inte förstå varför jag skriver som jag skriver.
Mm.
En konstnärsvän sa till mig att den som inte kan måla en hand har inte rätt att börja experimentera.
Just det. Mm.
Efter ett helt vuxet liv i litteraturen, så är det klart att jag vet vad jag gör.
Mm.
Och så kommer studenter och tror sig veta mera. Det är för mig en fullständigt gåta. Mm. Jag har genom alla år tror jag blivit inbjuden till alla högre lärosätens olika fakulteter. Det kan ha varit allt från Handelshögskolan, Teknisk, Juridikum, humanistiska fakulteter, allt, utom en sak.
Litteraturvetarna. Ja. Mm. Men jag tänkte att, för jag hörde dig säga det i någon intervju som jag hade några år på nacken, jag tänkte att du kanske hade blivit inbjuden sedan dess, men nej.
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 Det är som när jag kom till televisionen, alla unga litteraturstudenter är bergfast övertygade om att de vet mer om litteratur än vad jag vet. Mm. Och det är en gåta.
Det var ingen som ringde när det var lite kris i akademin och frågade ifall du ville vara med?
Nej.
Nej.
Då hade jag varit, det hade varit lika överraskande som telefonsamtalet från Sveriges Television.
Ja, men hade du tackat ja?
Alltså det ligger så fjärran från
Men Peter Englund satt ju länge. Han är väl ändå, ni är väl inte skakade ur exakt samma kappa, men
nej, vi är goda vänner.
Ja, lite besläktade ändå.
Ja.
Mm. Så svaret hade blivit,
herregud, skulle jag kunnat göra nytta där? Ja, alltså jag kunde kanske få ordning på några fjantiga gentlemen där.
Mm.
Jag kan vara chef. Det är inte för att jag har strävat efter det särskilt mycket, men jag tror att jag var en mycket lyckad ordförande för Publicistklubben.
Mm.
Och så åligger det verkligen mig att försöka handskas med dessa skönandar. Hur diskuterar man en Nobelpristagare med Horace Engdahl? Herregud, nej. Jag hade inte i det ögonblicket hade varit övertygad om på ett eller annat sätt att det inte var ett skämt.
Mm.
Så hade jag nog bett om betänketid i alla fall.
Mm. Ja, men det hade väl varit piggat upp på något sätt.
Ja, det hade ju blivit en kul skandal, men på många sätt. Men jag kan inte tänka mig att akademin vid det tillfället hade behov av ytterligare skandal.
Nej, jag förstår. När vi pratar om vändpunkter så förstår jag att det här inte är en vändpunkt. Men någonting som hände på 80-talet var ju att du helt plötsligt kunde skita i vad skinkan kostade på ICA, så att säga.
Ja.
Och för vissa människor i min bekantskapskrets så har det där med att bli ekonomiskt oberoende, det har ställt till det lite. Har det funnits element av det för dig också?
Nej, det kan jag inte säga. Alltså, jag kan försäkra att det är mycket lätt att anpassa sig till höga inkomster.
Mm.
Sen finns det möjligen en sak till. Att jag är född rik.
Mm.
Ett ord som aldrig någon i familjen skulle ha använt sig av. Jag hade upppassning som barn och sånt där. Och sen försvann alla pengarna i sådär som du brukar göra i familje, eller familjesagor. Men då hade jag sett det. Och det fanns annat att sträva efter i livet som var oändligt mycket viktigare. Så att jag tror, och det är det som antagligen är den där skillnaden mellan mig och Leif GV. Att jag förundrades alltid under den långa perioden när vi var vänner över hans fixering vid att ha mycket deg.
Mm.
Ja, alltså, vi har ju allt vi behöver. Redan då när vi blev kompisar på tidigt slutet 70-tal, 80-tal. Vi hade inga bekymmer med några elräkningar. Men han ville sträva vidare till att han ville ha 100 000 gånger mer till elräkningen än vad den kostade.
Mm.
Och Det har väl med skillnaden i våra barndomsupplevelser, ja.
Ja, men det är väl en tydligare klassresenär han är.
Ja, ja. Han är klassresenär onekligen, ja.
Mm. Och medan du nästan har gjort den omvända resan.
Jag vill nästan, jag är ju nere i övre medelklassen eller nedre överklassen.
Ja.
Vid det här laget, så att jag har inte i den meningen förändrats.
Det var lite bra att du nämnde honom, för det är en sak jag skulle vilja prata med dig om, och det är det faktum att för när jag tittar på ditt liv utifrån så verkar det som att du under livet har stängt av människor, liksom kapat relationer. Alltså, jag tänker på din mor, Peter Bratt, GV. Det finns säkert fler exempel som jag har missat. Men vad gör det liksom? Hur ser du någon röd tråd i de här?
Ja, politik.
Okej. Då blir det en väldigt röd tråd, kanske?
Ja, då, det får nog säga att den röda tråden här är onekligen politik. Mm. Min mor var naturligtvis lika naturlig naturhöger som jag själv. Mm. Och när jag gick en annan väg så kunde hon aldrig förlåta det.
Men det stora problemet med henne var väl att hon gola till pressen om grejer som
inte... Ja. Därför att hon anser att jag skämde ut familjen ungefär som om vi hade varit någon känd adelsfamilj på 1800-talet eller något sånt.
Mm.
Vilket innebär att hon inte riktigt hade bilden riktigt klar för sig. Utan hennes bördstolthet var fullständigt obegriplig i mitt perspektiv. Och... romanen Ondskan väckte inget särskilt uppseende när den kom ut. Den trycktes i 3500 exemplar och fick så nedgörande recensioner. Det är nog min mest utskällda bok någonsin i Sverige. Att Norstedts förlag inte ville trycka till, trots att den där upplagan försvann och boken stals från varenda bibliotek. Och de ville inte ge ut den i pocket. Men sen kommer en viss Hamilton in i bilden.
Mm.
Och det förändrar de kommersiella förutsättningarna. Då ger man ut allting som man kan, Norstedts ut allting de kan sätta mitt namn på, för att det kommer att sälja i kraft av Hamilton-succén. Och då kom Ondskan ut igen 1988. Och sen dess har den inte varit ur handeln.
Nej.
Det gjorde fortfarande ingenting. Men när det blev film, då vaknade, då blev saken intressant på ett annat sätt. Och det uppstod en diskussion om sanningshalten i romanen, vilket ju är ett besvärligt ämne hur man än ser på saken. Och då vänder sig lilla mamma till Expressen, eller låter sig tubbas av Expressen, vilket så. Och säger att ingenting är sant, och Jan har aldrig levt i sin egen fantasivärld och han kan aldrig skilja mellan sanning och icke-sanning. Vilket ju vore förödande om jag ska vara journalist också.
Verkligen.
Och det där har med väldigt stor skadeglädje tagits fasta på många håll.
Men kunde du inte förlåta henne för det?
Nej, inte att gå till Expressen som läget var då.
Mm.
Alltså, Expressen har jagat mig sedan 1968.
Mm.
Eller 69.
Men hon var ju ändå din mor.
Jo, men det finns vissa svek som man helt enkelt inte kan komma över.
Okej. Okay. Mm. Och de här mer kompisrelationerna då, som har tagit slut?
Ja. Det är också politik i huvudsak. Staffan Heimersson var en väldigt god vän på 80-talet. Sen hamnade han i dåligt sällskap och blev nyliberal.
Mm.
Och menade att skatt var stöld. Och att det var en berömlig gärning att smita från skatt. Det stod jag helt enkelt inte ut med. Och det är klart att då står vi så långt ifrån varandra att varje diskussion riskerar att hamna i en politisk motsättning som blir outhärdlig.
Mm.
Så då upphör jag omgänget. Det är ju ömsesidigt. Jag menar, det var väl lika hopplöst för Staffan i sin nyfrälsta, nyliberala värld att umgås med en socialistbuse som det var för mig att liksom ha en kompis som menade att skatt var stöld.
Mm. Och GV då? Det mest kanske kända exemplet. Du suckar.
Ja, jag suckar därför att det finns ingen anledning att tala illa om människor som har varit bland ens allra närmaste vänner. Men man kan ju säga så här att Leif GWs problem är att han aldrig nästan talar sanning.
Mm.
Och det ställer till det. Och eftersom ingen någonsin bryr sig om att undersöka hans påståenden när han sitter i TV och påstår och menar att han har varit polis och att han har undersökt vattenlik med diskhandskar som han hade på den tiden och sånt där, vilket är skrattretande som påstående, så är det ingen som rubbar honom, och därför att han gör sån nytta som försäljningsargument. Han är expert på allting som bekant, och det har fått att snurra till för honom, så han ljuger om allt.
Men det låter som en underhållande person att ha i sitt liv.
Gissa om.
Ja.
Jo, det kan jag försäkra att han gör sig i jaktstugan eftermiddagen när det ska berättas historier. Där är det oslagbar.
Mm. Men har du någon sorg över de här relationerna, eller stänger du bara av dem på något sätt?
Det är klart man har sorg, det är en del av ens liv. Mm. Men man kan ju inte gå till sängs med högerpartister.
Okej. Okay. Mm. Men känner du, för en stor del av din tid verkar ju vara ensam. Alltså du skriver solitärt så att säga. Du, mm. Det är inte så att du sitter i ett kollektiv. Aldrig gjort.
Jo, på redaktioner naturligtvis.
Ja,
Kordmagasinet och Folkets Bild Kulturfront och Fibaktuell till och med.
Ja, just det.
Där sagan började.
Mm. Jo, nej, men jag bara tänker så här, har du problem med ensamheten?
Nej.
Du trivs i ditt eget sällskap?
Ja, för då arbetar jag. Jag arbetar väldigt intensivt under det första halvåret. Varje veckodag 10 timmar.
Mm.
Annars blir det inga romaner. Och det är ju att rulla en sten upp för en berg, men till skillnad från Sisyfos så rullar stenen inte ner när den har kommit upp på toppen, utan då är den där. Det är en underbar känsla efter någon månad att paginera 1-0-0.
Mm.
Det har blivit 100 sidor manus.
Mm.
Det här kommer att kanske ordna sig.
Så, men det går går det flera dagar ibland utan att du pratar med någon?
Ja.
Ja.
Jag har ju inte, använder ju inte mobiltelefon, och nu för tiden så vågar människor inte ringa till ett fast telefonnummer.
Mm.
Till och med på Aftonbladet, om de vill ha tag med, så har det uppstått lägen där de ser ett fast telefonnummer och drabbas av skräck inför detta. Mm. Och tänker att det inte är möjligt. Letar upp min frus mobiltelefonnummer.
Mm.
Ringer inte heller till fasta telefonen in i stan, utan det måste vara ett mobiltelefonnummer. Och frågar vad de kan få tag på mig. Och då får de ju det fasta telefonnumret, och med mycket stor tvekan så ringer de.
Mm.
Så att min telefon bredvid skrivmaskinen är tyst dagar i sträck.
Mm. Ja, och det funkar?
Ja, oja.
Mm.
Jag måste ju för att kunna skriva de här 450-500 sidorna på lite drygt 5 månader, så måste jag vara isolerad.
Mm. Ja, det är ju väldigt inspirerande att höra. Men en sak som jag skulle vilja prata med dig om, därför att dina ritualer kring skrivandet är ju vida berömda, med liksom ensamheten, rutinen med lunch, frukost i Östhammar, skriva på eftermiddagen, ta middag, träna och så vidare.
Ja.
Men det som inte kanske är fullt så berättat, eller det, ja, berätta mig om jag har fel, men det är ju vad som händer innan det här. Alltså, liksom, nu har du ju trots allt i ungefär 50 fall då gått till skrivmaskinen för att skriva den första sidan.
Mm.
Hur ser det ut?
Ja, i regel så är det saker och ting som har hindrat mig, så att jag är lite försenad. Och då är det rätt skönt att sätta sig ner, paginera ett. Mm. Och sen kommer belöningen att skruva upp bladet så att man börjar på halva sidan. Mm. Det kan man göra på sidan ett. Mm. Och de första meningarna är redan uttänkta, så då skriver jag dem.
Men var kommer de ifrån då? När kommer de till dig?
Jo, långt innan jag började skriva. Den första meningen är kul att få till på något sätt.
Mm. Så den går att grunna på under det här halvåret, liksom? Filar till?
Mm.
Det är otroligt.
Nej, det är det inte. Jag tror att det är ganska vanligt.
Ja, men kanske. Jo, fast det är ju, på ett sätt så är det ju en motsägelse till ditt credo om att man måste se det som ett jobb. Och liksom,
ja. Alltså,
för här är det ju, då är det ju inte, då är det inspiration, så att säga.
Nej, det är inte inspiration, det är tankeverksamhet.
Okej, okay. All right. Vad är skillnaden, menar du då?
Nej, inspiration är en fördom som bygger på föreställningen att författaren får sin inspiration, nämligen från Gud.
Mm,
och då är en skrivande beroende på om Gud är välvillig eller inte. Det är där det börjar, det här snacket om inspiration. Mm. Sen är det också en undanflykt för lättjan.
Mm.
Alla som har skrivande som yrke vet att vad man måste lära sig på tidigt stadium är att bekämpa i reflexen när man sätter sig ner. Att jag kanske måste läsa mejlen först. Jag kanske måste dammsuga, det har jag inte gjort på länge. Mm. Ska jag klara av disk? Alltså alla dessa undanflykter som kommer till för att hålla den borta från att ta språnget in i texten.
Mm.
Detta måste bekämpas. Ja. Därför är det ett yrke. Inspiration är en undanflykt eller en antydan om... det är få författare som säger det öppet idag, utan det här brukar omskrivas. Men Ranelid, vet jag, brukar säga att hans språk är så vackert så att det kommer från Gud. Och tror han det, så kan det ju vara en tröst på många sätt, men det kan också hindra honom från att börja skriva.
Mm. Ja, men han är väl också relativt produktiv?
Ja.
Ja. Du, jag tänker så här, i cirka 10 års tid så har du ju umgåtts med den här dekalogin.
Ja.
Vilket årtal skulle du säga har varit det bästa? Då menar jag inte just i ditt verk, utan under 1900-talet.
Jaha, alltså jo, det kan man faktiskt säga. Sommaren 1913.
Okej, okay. Varför det?
Var ett fint år. Tyska kajsen besöker de norska fjordarna, han var Norgegalen. Med sitt privata skepp Hohenzollern. Sommaren är fantastiskt varm. Det är en härlig sommar över hela Europa. Man ser inte krig någonstans vid horisonten.
Mm.
Och man tänker sig att världen går fram, att tekniken har börjat utvecklas. Automobilerna har nu börjat bli rätt hyggliga transportmedel. 1913, de första rullade väl ut på 1890-talet. Världen var en idyll, världen gick framåt.
Mm.
Sen dess har den optimismen aldrig återkommit. Första världskriget, mellankrigstiden, nazismens tillkomst och förfärliga tillväxt. andra världskriget, kalla kriget, atombombskräcken. Och nu kriget mot terrorismen.
Mm.
Alltså sommaren 1913 tror jag var det finaste året på 1900-talet.
Ja, jag förstår. Synd att vi inte fick uppleva det.
Ja,
mm.
Varmt och skönt dessutom.
Du, vi ska börja runda av faktiskt för att hinna med allting. Men jag skulle vilja fråga dig, vad tycker du är riktigt roligt?
Bortsett från, vad då? Monty Python och Hasse och Tage.
Ja, men det går alldeles utmärkt. Mm. Är det fortfarande?
Ja, alltså det är en politiskt, politisk satir. Är väl min favoritgren när det gäller vad jag tycker är roligt.
Mm. Så då sätter du på radion på P1 och lyssnar på public service varje lördag förmiddag?
Nej, det är för tidigt på morgonen på lördagen.
Okay. Jag har en personlig fråga och jag tror inte att du kommer minnas det här, men på 80- eller 90-talet så såg jag dig i ett tv-program som gjorde så jävla djupt intryck på mig. Och det var något slags historieberättarprogram, någon slags anekdot-tv.
Mm.
Ni satt då ett antal profiler framför en stor öppen eld.
Ja.
Du höll en mutter, en stor jävla mutter. Och sen så berättade du en fantastisk anekdot utifrån den här muttern. Minns du vad det var?
Nej.
Vad synd. Om det är någon lyssnare som vet vad det var för tv-program så får de gärna höra av sig. För det där...
En mutter. Ja. Det är lite speciellt, man borde komma ihåg det.
Mm.
Jag vet att jag har varit med i ett sånt där historieberättarprogram där problemet var att de andra kollegorna drog över tiden. Medan jag ju har en lång erfarenhet från tv så jag kan titta på en klocka medan jag snackar och sätta punkt precis på sekunden.
Mm.
Det gjorde att jag fick berätta kortare historier alltid än de andra.
Men du minns inte vad det hette?
Men jag minns inte vad programmet hette. Historier i bakfickan, kan det vara?
Ja, kanske. Jag får googla.
Men mutten har jag inget minne av, tyvärr.
Jag får skanna igenom öppet arkiv.
Det kan sammanhänga med en sorts intränad tv-yrkesgrej att man måste lära sig när man går ur tv-studion att bara stryka den där. För att det man inte sa kommer man aldrig kunna säga. Det ligger inte, känner ingenting till att ligga på natten och grubbla över vad man skulle ha sagt istället. Sånt där.
Mm.
Nu är det förbi. Över.
Smart. Vill du rekommendera något?
Ja.
Låt höra.
Vi är ju ett laxätande folk. Vi tillhör världens mest laxätande folk, utan tvekan. Och det är oerhört svårt att hitta ett bra vin till rökt framförallt och gravad lax.
Mm.
I decennier har svenskarna försökt med det där. När jag var barn så övertog jag ett tag min morfars smak att det skulle vara ett moselvin. Det fanns en teori om att man skulle vara lite sött och blanda med det salta och det där. Och det funkar inte alls. Det finns ett vin som är lite dyrt, men särskilt till jular så kan man ju unna sig det. Det är svårt att få tag på. Det är från vinfirman Guigal. G-U-I-G-A-L. Och det heter Condrieu.
Okay.
C-O-N-D-R-I-E-U.
Mm.
Och det är gjort på druvan Viognier. Viogner, som kommer från norra Rondalen.
Mm.
Detta är det perfekta vinet för den skandinaviska rökta och gravade laxen. Det är oslagbart mycket bättre än allt annat. Tyvärr lite dyrt, 250 kronor och sånt.
Ja.
Men om ni kan få tag på det till julen, pröva det och ni är fast.
Ja. Nu är det ju tyvärr inte jul när folk hör det här. Men...
Jul eller påsk?
Ja, eller hur?
Mm.
Ja. Hur har du haft det hos mig, tycker du?
Trevligt.
Ja, det var jättehärligt att träffa dig. Jag har ju liksom... lite bävat, men också känt att jag har velat liksom jag har väntat på rätt tidpunkt att bjuda in dig. Jag kände att jag ville liksom läsa det ordentligt och läsa in mig på det ordentligt innan jag gjorde det.
Jo, men du har anledningen till att vi har haft trevligt är att du inte omedelbart vill bevisa att du är smartare än vad jag är och kan sätta dit mig på något.
Nej.
Det brukar vara svårt att göra det eftersom jag är mera pratvan än de flesta kollegor. Men det skapar inte samma trevliga, avspända stämning som vi har haft.
Mm. Och jag gör mig inga illusioner om att vara smartare än du heller. Så det kan ju ha med det att göra. Hör du, jag måste också ge dig 5+ för din rekommendation. Det var nog den bästa jag haft i Värvets historia. Den var så pedagogisk också.
Mm.
Ja. Tusen tack.
Tack själv.
Ja, Jan Guillous senaste bok heter Den andra dödssynden och tv-serien om Hamilton strömmar nu på C More. Det är en riktig högbudgethistoria med internationell potential. Ja, och som du förhoppningsvis märkt ser Värvet lite annorlunda ut. Det låter lite annorlunda med vignettmusik som jag tagit fram tillsammans med den fantastiska Peter Svensson. Och det finns en hel del fina grejer att se fram emot under våren för Värvets vänner. Så håll ögonen öppna. Vi som gör programmet heter Klara Åström och Månsson, Kristoffer Triumf, och inget av det här hade varit möjligt utan vår ständiga följeslagare Acast som får allt att funka. I avsnittsbeskrivningen hittar du våra kontaktuppgifter och hör gärna av dig med ros, kanske ris eller gästförslag eller så. Stort tack för idag, hej! Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså, och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.